dags för ännu ett litet specialavsnitt utav HR-nyheter med mig Johannes Sundlo. Och precis som de allra flesta specialavsnitten så är det här ett sponsrat avsnitt i samarbete med Activitus. Och ni har ju hört mig prata om Activitus tidigare, men idag så ska vi prata med en av grundarna från Activitus. Jag kommer låta henne introducera sig själv, så jag säger helt enkelt välkommen. Och så får du berätta lite vem du är och vad du gör.
Hej Johannes, och tack så mycket. Sara Danielsson Lundqvist, bor i Göteborg. Jag är väl en träningsnörd sedan barnsben. Alltid älskat att hålla på med idrott av olika typer. Det började väl med tennis, golf, övergick i snowboard, klättring. Nu mera tillbaka faktiskt till min barnsport, tennis. Min man Mattias och jag, vi startade Activitus 2004. Började väl egentligen med att vi var elitaktiva mountainbikecyklister båda två. Vi drog ner till Tyskland och gjorde fysiologiska tester och fick hjälp att individanpassa vår träning och styra den mot våra specifika mål som på den tiden var OS i Peking. Nu lyckades ingen av oss ta oss dit, men vi hade en väldigt rolig resa på väg mot målet. Där någonstans föddes också idén att kunna köra det här konceptet på hemmaplan. Men kanske inte specifikt för elitidrottare då, utan för vanliga motionärer. Och då styrde vi upp det här bolaget aktivt, så 2004 som sagt. Och vi började hemma i lägenheten i Karlstorp i Göteborg. Och har sedan vuxit organiskt från början utan plan och vision om vart vi ville. Det viktiga för oss var att göra det vi tyckte var roligt och det vi kände oss bra på och det vi tyckte att det ändå fanns en efterfrågan någonstans. Så vi började med cykeltester och sen har vi adderat till tjänster allt eftersom. Nu 2023 så är vi ungefär 40 personer, mycket, mycket konsulter. Unikt är att vi har väldigt mycket olika specialistkompetenser inom Activitus. Allt från sjuksköterskor, fysioterapeuter till rena idrottsfysiologer. Vi hjälper helt enkelt motionärer och elitmotionärer att ta sig till sina drömmål. Framförallt då inom konditionsidrott. Alltså en typkund till oss är någon som ska springa ett Göteborgsvarvet eller åka Vasaloppet eller köra Vätternrundan. Kommer man till Activitus får man hjälp. Så att det är liksom vår historia och vårt ursprung. Men sen några år tillbaka så jobbar vi också med friskvård för företag. Och det är ett helt nytt affärsområde. Nya möjligheter, jättespännande. Och en stor likhet mellan det vi gör hos företag då och det vi gör på våra testkliniker. Det är ju att vi jobbar individanpassat alltid. Vi är ju av den inställningen och hävdar att varje person har unika förutsättningar och det behöver man ta hänsyn till för att kunna skräddarsy en plan som leder till förbättring. Den stora skillnaden är väl egentligen då att de personer som kommer besöka oss på våra testkliniker och har prestationsmål med sin träning, de är ju i regel väldigt drivna och motiverade. Där behöver vi bara hjälpa dem att styra dem i rätt riktning och ibland till och med bromsa dem i sin träning. Medan när vi är ute på företag och träffar mer vanliga människor så är det motivationen då som brister och det är där vi får lägga krutet.
Det är ju superintressant att höra er resa, hela resan då, från hemma i lägenheten i Koltrop fram till där ni då jobbar med företag, jobbar med individer, jobbar med folk som en annan som vill ta sig igenom ett Vasalopp eller triathlon eller vad det är, nu kan tänkas vara. Men om ni tittar då på den här friskvårdsdelen och hur ni jobbar med företag, hur går det traditionellt sett till när ett företag kommer till er? Var liksom, ni pratar om individanpassning, men hur är det då? Är det att man klär på sig och gör jättekrångliga, avancerade tester som individer? Eller hur går det till när ett företag kommer till er? Och vad gör ni för dem?
Bra fråga. Jag känner att det har bytts fokus. Vilken typ av bolag det är som hör av sig till oss och vilka personer på bolagen det är som också kontaktar oss. För några år sedan så var det ju generellt då såklart HR-personer. Där man upplevde att vi har på det här bolaget problem med stress, sjukskrivningar. Folk mår inte 100. Vi vill testa något nytt. Och att man där också någonstans börjar ifrågasätta det mer traditionella sättet att jobba med hälsa. Vilket ofta förknippas då med att jobba reaktivt. Man gör hälsotester i syfte att finna ohälsa för att sedan agera på den då. Där det nu då har blivit, återigen och inom vissa branscher, det är viktigt att stärka sitt employer brand. Därför att man vill attrahera de rätta medarbetarna framåt och talangerna. Och då kan det lika ofta vara någon från marknadssidan som hör av sig till oss och är nyfikna på vår friskvårdsmodell. Därför att man vill addera till någonting till det här mjuka paketet då. För att man kan inte längre bara konkurrera med lönen. Det kan man ha från marknad, det kan man ha från HR. Då brukar jag förklara det som att vårt syfte är att höja hälsan hos varje individ. Och den första följdfrågan får på det är att ja, men hur når ni de som behöver det bäst då? Därför att det är också det här klassiska problemet att de som använder friskvårdsbidraget, det är ju de som redan tränar. Det är kanske inte de som behöver det. Och det är samma sak här, att det är ju större utsträckning de som går på traditionellt hälsotest. Därför att det är jättekul om man är vältränad att få ett betyg på ett papper och få det bekräftat. Medan om man är lite överviktig och otränad, då är det inte lika lockande att gå och få det här in your face då, att nej, det här ser inte bra ut. Så till att börja med så vill vi ju trahera och locka in alla på bolaget. Och med alla så menar vi över 90%. Det är alltid vår målsättning att nå över 90%, och det lyckas vi nästan alltid med också. Hur gör vi då det? Det gör vi genom att hålla en kick-off där vi förklarar vad är syftet med det här. Vad förväntas av dig? Hur kommer det gå till? Att sänka tröskeln där för att delta. Själva upplägget är då att vi kör hälsotester mobilt. Vi åker ut till våra företagskunder. Kör ett hälsotest som tar ungefär 45 minuter. Vi mäter lite olika parametrar, men framförallt så är vi intresserade av konditionen. Och det är konditionstalet som vi använder som nyckeltal. Det är ju det som vi vill följa över tid framförallt. Och därför att kan vi förbättra konditionen på individ och grupp, så ser vi att övriga värden och parametrar följer efter. Det vill säga att också då kan sänka blodtrycket, sänka blodfetterna, öka upplevelsen av hälsa och minska upplevelsen av stress. Ja, då gör vi de här testerna mobilt. Och som sagt, vi också kan trycka på kickoffen hur lite som faktiskt krävs för att förbättra sig då. Det som är lite unikt med det sättet vi arbetar på, det är att jag säger lite skämtsamt ibland att vi jobbar aggressivt proaktivt första året när vi ingår nya samarbeten. Därför att vi vill få till en liksom ordentlig förändring och förbättring. Och då krävs det lite tätare uppföljning. Och det baserar vi också på det arbetet vi gjort då på våra testkliniker under 20 års tid. Att efter 4-6 månader så kan vi mäta upp en till. Liksom, det är tillräckligt lång tid för att du ska kunna påvisa en förändring. Så det är väldigt viktigt, och det är också tillräckligt nära i tid för att motivera till att förändra här och nu. Så att vi mäter konditionen. Och vi mäter också då, vi tar lite blodprover, kroppssammansättning. Alla resultat får vi fram här och nu. Det här blodproven är då kapillärt. Det betyder att vi kan ta en diskussion kring hur det ser ut i samband med att vi ses. Det som är viktigast för oss, det är egentligen att sätta, eller att vi vill att personen själv ska sätta ett individuellt mål. Vad kan och vill jag ha uppnått om 6 månader med avsikten att liksom höja min hälsa? Sen är det vår uppgift då att guida dem och coacha dem dit. Men det är väldigt viktigt att det kommer ifrån dem då. Där har vi ett liksom batteri med frågor vi ställer innan vi kommer just till den sista delen om målsättningen. För att det är viktigt att vi liksom hittar deras unika motivatorer att vilja jobba någonting. Alla går inte igång såklart på att förbättra konditionen. Det är ju inte jättespännande kanske att konditionsträna alltid. Och det får man ju ha för liksom, respekt och förståelse för. Men då kan det ju vara att man vill lägga om kosten lite grann, eller att man känner att man vill sova bättre, eller kanske komma igång och styrketräna. Men, och då är det det vi ska fokusera på. Därför att kan vi få till någon förändring någonstans, så vet vi att då leder det till en positiv spin-off då, där vi kan få till större och andra förändringar och förbättringar lite senare. Men syftet sen då med att göra ett hälsotest redan efter 6 månader igen, det är för att det är ju inte att screena efter ohälsa, utan hälsotesterna för oss är ett verktyg att påvisa förändringen. Det betyder att vi gör ett första hälsotest där vi också trycker på att det här är ju inget betygssättande på dig och din hälsa och din status, utan det är nulägesanalys. Härifrån och framåt så ska vi göra en positiv resa. Och där kan man ju istället då liksom peppa dem som känner sig i dåligt skick, därför att det är de som har den stora förbättringspotentialen. Det är där det kommer hända saker framåt då.
När ni är ute här, vad är den största invändningen ni får höra från de här individerna? Vad är de 10% som inte går? Varför går man inte?
Ja, men bra fråga. Och ofta så får vi inte så mycket invändningar från individerna. Utan det kan vara någon på HR som är lite kritisk och tycker att ja, men hur når vi de som behöver det bäst då? Återigen, det här klassiska problemet. Jag brukar säga att ja, men ge oss chansen att komma ut och hålla den här kickoffen och förklara. Och där drar vi lite case och lite exempel på hur lite som faktiskt kan krävas då. Vi pratar ofta i termer kring 35, alltså 35 är konditionstal. Och det är Socialstyrelsen som har satt upp som en magisk gräns att har du inte 35 i konditionstal, det vill säga V2 max, alltså hur mycket syre kroppen kan omsätta, så orkar du inte vara produktiv en hel arbetsdag ens vid kontorsarbete. Det jämföras då med en elitidrottare, konditionsidrott som ligger mellan 70 och 90 kanske.
Och de som inte kommer, tröskeln för de individer som säger nej, men det här är, ja, det här är jobbigt. Alltså, vad är invändningen för att inte göra det? För jag tänker att det ligger ju ändå en vinst, tänker jag i alla fall. Kanske lite påverkad utav, ja, liksom generellt, men det ligger ju ändå en vinst för individen att gå på detta. Så här, och vad, när man inte går, varför går man inte då, så att säga?
Nej, men den största anledningen är att man är rädd för dels för obehaget kanske att mäta vikt, mäta kondition. Man har tyvärr då liksom historiskt sett dålig erfarenhet med lite sämre värden. Tidigare har varit en negativ upplevelse, allt ifrån skolidrott till liksom kanske tidiga hälsomätningar eller vad det varit. Och återigen får vi chansen att vi kickoffen då förklarar att grattis till er som är riktigt dålig tränare och kanske överviktig, därför att ni har ju jättemöjlighet att liksom förbättra konditionen med 25% här på några månader. Det krävs inte mer än 2 eller kanske 3 20 minuters promenader. Och får de höra det så brukar de vara ganska peppade, därför att många tror att jag måste utspringa milen för att det ska räknas som träning. Det handlar ju om att formera och utbilda vad som krävs då på individnivå. Men där skulle jag säga att en av hemligheterna är ju också att samband med att vi kommer att informera om hur det går till, förklara att hälsotestet, det är ju en möjlighet för dig. Alltså din arbetsgivare vill investera i dig och din hälsa. Vill du ta vara på den möjligheten, där du inte heller såklart måste göra alla delar i det hälsotestet. Det kan räcka att bara gå dit och liksom ta en dialog med våran coach som kommer ut och sätta ett individuellt mål. Alltså, mätningarna återigen, de är ett verktyg för att kunna påvisa förändringen. Det finns ju inget tvång att göra de här mätningarna initialt då. Det brukar vara ganska avväpnande. Och sen har vi också lokaliserat en funktionell metod just när det gäller det här med att man ska fördela ut tiderna då, liksom boka på. Därför att det har ju varit ett och annat bolag där man vill göra det modernt och funktionellt och man vill ha ett webbaserat anmälningsdokument då för att boka tid. Men då lägger man ju återigen då ansvaret på individen att ta sig tid att boka. Och det vill vi ju. Vi vill ta bort alla trösklar. Det ska vara jätteenkelt och smidigt. Vi vänder på det att arbetsgivaren får istället fördela ut tiderna. Det brukar vara någon på HR då som är spindelnät. Då talar de för Karin, du får komma på torsdag klockan 1 och Bengt får komma på fredag klockan 9. Passar inte tiden så får du byta med en kollega. Och vill du inte vara med och delta så får du komma och motivera till din närmsta chef varför du inte vill vara med och förbättra din hälsa. Det är naturligtvis jättesvårt att förklara för sig själv och för någon annan att man inte vill må bättre.
Det tänker jag låter som ett rätt bra knep generellt sett, eller på att säga. Men det är ju ett superknep egentligen för att också, som du säger, inte lägga över allt ansvar på den anställda, utan alltså visa att vi som företag bryr oss om detta och gör det till en prioritering. Mm. Vad ser företag för fördelar med detta då? Vad är vinsterna? För jag tänker ju att det är bara en sån sak som att folk ska boka in det, att ta tid från folk. Det är ju en investering i sig, förutom då att investera i själva programmet. Men vad ser man för vinst med att göra det här som företag?
Ja, vi var inne på att stärka sitt employer brand förut. Det är ju ett starkt syfte. Ett annat är ju just att sänka sjukfrånvaron. Det är ju inte helt självklart att det är ett problem längre. För många kan ju arbeta hemifrån. Det finns ju en sjuknärvaro som är lite liksom svårare att mäta. Så att det brukar inte vara ett bitande argument faktiskt, utan många säger lite stolt att nej, men vi har en sjukfrånvaro på 1%, så det är ingen problem hos oss. Men då brukar jag kontra med att det kanske inte är så sunt, därför att liksom, tillåts det en kultur på ert bolag då att vara sjuk, eller hur ser det ut egentligen? Det är ju absolut en faktor, och vi håller ju personer mer friska, och det är också så jag brukar sälja in det när det ska budgeteras. Så det är klart att det är en initial kostnad, en investering som ska budgeteras för att dra igång. Kan vi då spara in en sjukdag per medarbetare år, så har det bekostat hela friskvårdssatsningen, och allting därutöver är en ren vinst då. Vi hävdar ju att vi ökar produktiviteten hos medarbetarna som också höjer sin hälsa. Det är också mätbart. Jag nämnde ju det här konditionstalet på 35. Alla som ligger under 35 ökar ju risken att dra på sig välfärdssjukdomar. Framförallt då arbetsgivarens syn att se på det är ju att man inte kan leverera och prestera och vara lika produktiv på arbetstid som en person som har ett högre konditionstal, som orkar hålla fokus. Och det här gäller ju då kontorsarbetare. Sen finns det den här aktivitetsparadoxen som ni pratas mycket om nu sista. Just hur det ser ut med personer som är fysiskt aktiva under sin arbetsdag. Att det ställs ännu högre fysiska krav på dem. Men att de stackars personerna av förklarliga skäl och inte orkar träna i samma utsträckning efter arbetstid som kontorsarbetare. Och därför i regel har en sämre fysisk status. en kontorsarbetare som orkar gå iväg och träna.
Man ska ju orka ett helt arbetsliv också. Det är inte minst den aspekten är att arbetslivet är långt.
Ja,
och
nej,
du ska ju palla med liksom tills du är nu då 67 eller 70 eller vad de nu höjer till eller vad det kan tänkas landa på till slut. Men...
Ja, men precis. Och det här är ju liksom tre konkreta exempel där arbetsgivaren direkt då får vinster. Sen kan man ju se liksom till samhällsnyttan därför att nu spår man ju att liksom inom 10-15 år så kommer ju svenska sjukvården krascha. Vi blir äldre och därmed blir det ju mer total ohälsa. Det kommer inte finnas undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter att kunna hantera det. Vad gör vi åt det och vems ansvar är det? Det är klart att det är inte den enskilda arbetsgivarens ansvar att förebygga den generella ohälsan i samhället. Men jag tror att det kommer komma till en förändring där man kommer få statliga stöd och subventioner för att jobba mer proaktivt som arbetsgivare.
Och om man är företagare, men om man sitter på HR och säger, jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på, jag vet inte hur jag ska komma igång, vi har friskvårdsbidrag, löser inte det problematiken då? Hur ska man angripa den här frågan om man inte riktigt känner sig bekväm eller inte riktigt vet vilket ben man ska stå på?
Friskvårdsbidrag är ju bra. Problemet är ju bara att det utnyttjas i för låg grad. Snittet på svenska bolag ligger någonstans runt 40-50% nyttjandegrad. Vilket är alldeles för lågt. Och återigen, det är ju den gruppen som redan en gång tränar och är motiverade som använder det. Jag tycker inte jag det är liksom skäl nog att ta bort friskvårdsbidraget. Därför att det är jättebra att uppmuntra de som rör på sig och tränar. Men det är ju inte effektivt sätt uppenbarligen då att nå de som behöver det. Där finns det vissa arbetsgivare som är aggressiva och kör fysiskt träning på arbetstid, vilket jag tycker är fantastiskt bra och en smart investering. Man behöver kanske inte gå så långt att man tvingar, vilket vissa gör, men man kan erbjuda det och framförallt då erbjuda på olika nivåer. Det blir ju lätt att någon löpintresserad styr upp en löpgrupp och så är det som rullar, men det attraherar liksom en väldigt liten andel såklart av den totala gruppen. Att man är lite smart där och kanske parallellt med löpgruppen erbjuder en promenadgrupp. Men att man har lite långsiktighet, att det inte blir punktinsatser. Vilket det lätt kan bli då med en löpgrupp eller med en föreläsning. Man har liksom en mer långsiktig plan. Så gruppaktiviteter kan vara jättebra för att liksom inspirera och sätta en kultur. För att verkligen få mätbara resultat på sikt så krävs ju, anser jag, eller vi på Activitus, individanpassade åtgärder.
För att komma åt individen verkligen, att inte tappa de här, inte tappa den stora massan egentligen, utan att verkligen varje individ får de bästa förutsättningarna att lyckas med det som den behöver lyckas med, oavsett om det är så att du ska börja promenera 20 minuter eller att men du ska bara fortsätta springa dina mil som du redan gör.
Exakt så. Dessutom att det är utifrån dig själv och den nivån du befinner dig på. Alltså det finns ju inget rätt och fel eller något facit, utan vi kastar oss in i varje människas förutsättningar. Bara försöker få till någon positiv förändring. Och all förbättring vi kan få till, men det är ju verkligen till godo för inte minst individen. Och det har vi inte ens pratat så mycket om. Att liksom bli en piggare och gladare make eller maka och kollega eller förälder. Det är ju... Nej, men det är livskvalitet. Det är väl det livet går ut på.
Har du några sådana fina exempel i bakfickan någonstans då, på så här, men här blev det en förändring, och det behöver inte vara på individnivå, för vi ska inte hänga ut någon särskild individ så sätt, men liksom från företag eller från organisationen jag har jobbat eller supporterat.
Det mest fantastiska med att arbeta med det här, det är ju de här personerna som kanske var mest tveksamma från början och som har jättemycket negativa erfarenheter av allt vad träning heter. När de liksom vågar ge sig hän och ta chansen som arbetsgivaren ändå ger dem då genom att bekosta det här. Där vi då kanske får locka och pocka och få dem att komma på första hälsotestet och ta liksom ett snack med våran coach. Där man kan börja bygga förtroende och man kan börja mäta någonting och också få till någon enkel livsstilsförändring. Det kan vara så lite som att liksom bara skippa sista kvällsmackan eller ta trappan istället för hissen 2 gånger i veckan, och så kan man få till någon liten förändring i testresultaten, och det liksom föder motivation då att vilja göra ytterligare någon liten förändring. Och det här har ju lett då till att liksom individer som har haft en riktigt risig hälsa har förbättrat till exempel konditionen då med 25% på 68 månader. Det är klart att de känner ju det i sin vardag. Det är ju inte bara att man ser det på pappret. Och får de här personerna att lyfta dem också inför gruppen kanske. Att de är de personerna som har utvecklats mest under det här tidsintervallet. Och känna stolthet över det. Plus då att de mår så mycket bättre. Det gör det ju fantastiskt roligt att arbeta med det här. Som verkligen skapar förändring och få folk må bättre och bli gladare. Det är ju superhäftigt. Så att på individnivå kan det hända jättemycket på gruppen. Där har vi ju alltid för avsikt att liksom skapa förändring. Vi gör ju alltid sammanställningar på gruppnivå efter varje testomgång. Och det är framförallt då från testomgång 2. Ett halvår in i en friskvårdssatsning som det blir intressant då, att kunna påvisa förändringen. Där vill vi ha förflytta gruppen. Och framförallt vill vi flytta enskilda individer från riskgrupp till friskgrupp. Alla som är röda ska bli åtminstone gula men helst gröna. Kanske inte från första till andra mätningen, åtminstone till tredje eller fjärde. De här förändringarna vill ju kunna påvisa för att de ska känna arbetsgivaren att det är värt att fortsätta göra den här investeringen. Och gärna koppla de här positiva resultaten då på gruppen till någon typ av mätetal som man kan få fram från bolagets sida då, om det är sjuktal eller produktivitet eller vad det är.
Och du pratar om att det är 1, 2, 3, 4 gånger. Alltså hur långt sträcker sig ett sånt här program?
Första året då vi är lite mer aggressiva. Då kör vi 2 hälsotester. Alltså säg att vi börjar friskvårdssatsning i januari, så kör vi första mätningen då efter vi har haft en kick-off. Vi följer upp det några veckor senare med ett individuellt coaching-samtal. Gärna som en walk and talk där vi kan jobba mycket med positiv förstärkning. Vi berömmer det som är gjort och som har varit bra. Ibland så har kanske personen har dragits med någon långvarig infektion. Men då får vi revidera målet och planen något då. Påminna om det här arbetet som är igång. Och sen så gör vi en ny mätning då 6 månader senare. Precis innan eller efter sommaren. Det är där då vi vill kunna visa på en förändring. Och det i sin tur kommer föda ny motivation att fortsätta vilja jobba med det här. Några veckor efter det hälsotestet har vi också ett coachingsamtal. Så första året så kör vi 2 hälsotester, 2 coachingsamtal. Vi har lyckats då få till en fin förbättring hos individen och hos gruppen förhoppningsvis, men nästan alltid. År 2 framåt så är det ju en fråga om hur villig arbetsgivaren är att fortsätta göra den här satsningen då. Många väljer att fortsätta jobba på samma sätt med 2 hälsotester och 2 coachingsamtal per år. Därför att man tycker att det är kostnadseffektivt och försvarbart eftersom man kan se vinsterna i det. Andra väljer att växla ner lite grann i tempo. De har fått det här positiva resultatet år 1. Men man vill halvera kostnaden men ändå liksom fortsätta dra fördel av att jobba proaktivt. Och då gör man 1 hälsotest och har 1 coachingsamtal per individ och år. Och med fördel då kan man lägga in lite gruppaktiviteter där istället, i så fall då med föreläsningar kopplade till hur det ser ut då på gruppen.
Men om det inte går så bra då, vad gör ni då? Säg att någon individ kommer där i januari, glad i hågen, gör sina tester och sen så ser man 6 månader senare att nej, men det här har inte hänt något. Hur reagerar ni då? Hur reagerar individen då?
Det där är en bra fråga, för att det är alltid någon person som vi stöter på där det inte finns någon positiv utveckling. Där brukar det vara bra att just med nya bolag kanske trycka på det inför första omtestet, alltså test nummer 2. Att vara inte nervös och stressad över hur det ska gå. Och framförallt då till det som kanske inte riktigt har kommit igång än som ni hade förutsatt er. Utan kanske har haft infektioner eller det har varit för stressigt. Ni har inte fått till de här lysthetsförändringarna som ni verkligen ville. Det är inga problem därför att då gör vi en ny baseline. Nytt baseline-test. Ja. Alltså det här är det nya nollläget. Då börjar vi från början. Har vi nuläget och så sätter vi en ny plan framåt. Vi är inte intresserade av att liksom titta bakåt. Hur har det sett ut liksom historiskt? Utan vi är bara intresserade av att förbättra och förändra framåt. Det brukar vara ganska bra på, tycker jag, att förmedla så att folk känner just den tryggheten att vi kommer aldrig med pekpinnar. Är det någon som röker eller äter väldigt ohälsosamt, då vet de ju nästan alltid om att man ska kanske inte röka, men det behöver inte vi komma och tala om. Då kan målet istället vara att ja, men vi liksom drar ner det med några cigaretter varje vecka eller dag. Då har vi fått till en positiv förändring och därifrån kan vi bygga vidare. Då.
Så det går att jobba även med de hopplösa fallen. Inte hopplösa, men det går att jobba med de fallen som även har lite kanske jobbigare förutsättningar helt enkelt.
Ja, absolut. Och där kan man ju också stärka upp med extra coachingsamtal. Förnuliga det är ju att det är ju ingenting som alla behöver känna till, utan de kan man ju ringa upp eller mejla och liksom jobba med återigen med positiv förstärkning och liksom extra motivation. Det är ju extremt kostnadseffektivt att skicka några sms eller mejl till de här få personerna som man vet har det lite tuffare.
Och om man blir nyfiken på det här då, hur gör man då för att komma i kontakt med dig? Eller läsa mer eller lära sig mer?
Precis, antingen gå in på aktivitus.se och botanisera runt. Då kan man ju ta del av alla våra tjänster, både som prestationsidrottare men framförallt då om man är intresserad av de här HR-frågorna och jobbar proaktivt som företag med friskvård. Man kan nå mig på sara@aktivitus.se och man kan också kontakta mig via LinkedIn. Välkommet, jag svarar gärna på alla frågor och funderingar och träffas gärna över en kaffe.
Perfekt. Vi lägger länkar till det också här nere i show notes, så kan man ju klicka där också, så tas man automagiskt till alla de här platserna som du nämnde, helt automatiskt. Jag tackar så jättemycket för att du har varit med, Sara, och som sagt superspännande att höra kring, ja, men hela ditt resonemang kring både hur ni jobbar men också generellt i stort, vilka utmaningar vi står inför. Så ja, men supertack för att du ville vara med och dela med dig.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.